kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi håller på med Romarbrevet och vi har kommit till del 51. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Ja, välkomna till Andreas kapellet. Vi har nu kommit till Romarbrevets 13:e kapitel. Så det går framåt. Det går framåt. Vi ser hur långt vi hinner på 13:e kapitlet. Men min förhoppning är att vi ska hinna ganska långt. Men jag måste ändå påminna lite grann om bakgrunden innan vi läser det här kapitlet om, vad står det? Den kristne och överheten står det i Folkbibelns rubrik. Ni minns säkert att kejsar Claudius utvisade alla judarna ifrån Rom år 49. Och det kan ju inte ha varit helt utan orsak. Sen är det väl lite osäkert på vilken orsak det var, för att man kan inte konstatera att det var någon direkt förföljelse mot judarna vid den här tiden. Men det fanns ju en allmän antisemitisk hållning i hela romarriket. Hade funnits i hundratals år. Så att det kanske låg närmare till hans än vad det skulle gjort annars. Och sen var det då det här att i Rom bland de här judarna så hade nu många kommit till tro på Herren Jesus. Och bekände honom som Messias. Och då är det ju inte någon egen kristen gemenskap till en början. Utan den ingår ju i den judiska gemenskapen. Och här var säkert en hel del oroligheter där man försökte omvända varandra, om jag säger så. Judarna vill ju gärna att de som blev kristna, de får väl vara kristna då, men de måste ju komma in under lagen och iaktta sabbatsbudet och så. Och de kristna gjorde motstånd och Paulus menar att det inte alls var nödvändigt. Och så förklarar han det här i sina brev. Men tydligen så har det gått så pass... så gått till så, på ett så starkt sätt så att det har varit oroligheter helt enkelt. Det kan ha funnits andra oroligheter också som inte jag känner till. Men Paulus kände förmodligen till det. Så när Paulus skriver Romarbrevet så finns ju det här i bakgrunden. Nu har visserligen judarna kommit tillbaka, för Paulus skriver ju om inte 10 så i alla fall 8 år efter att judarna hade utvisats. Men de hade som sagt var kommit tillbaka. Priska och Aquila som var nära medarbetare till Paulus hade kommit tillbaka. Och de hade sin egen husförsamling där i Rom. För övrigt så var det väl kanske 10-15 husförsamlingar i Rom. Det fanns också ett allmänt missnöje bland judarna. De levde ju i diasporan. I förskingringen. De längtade tillbaka. De längtade tillbaka till Jerusalem och de längtade tillbaka till templet. De tyckte inte om att de var ockuperade. De tyckte inte om till exempel att de skulle behöva betala så mycket skatt till kejsaren. Och den där oron vet jag fanns i Alexandria särskilt, men det fanns säkert i Rom och på andra ställen runt omkring också. Så det var, man får intrycket av att det liksom pyrde lite grann. År 66, det är alltså då 9 år efter att Romarbrevet har skrivits, då kom ju det första judiska upproret. Så då är det ju öppet krig emot den romerska makten. Så vi kan kanske känna av någonting av stämningarna som finns där. Så det är ju inte orimligt, tvärtom. Det är väl högst rimligt att Paulus nu skriver någonting om relationen till överheten. Inte bara för att gjuta olja på vågorna eller för att de ska hålla sig lugna, utan rent principiellt och särskilt till de kristna. Även om man inte särskilt skriver till de kristna i 13:e kapitlet som vi ska se, så är det ändå de kristna som tar emot det här och som läser det. Och så handlar då det 13:e kapitlet om Guds ordningar, om auktoriteter, om civil lydnad. Och jag skulle vilja säga också civil olydnad. Mer om det alldeles strax. Om skatter förstås och statens inkomster. Men självklart mot den bakgrunden att Jesus är Herren, inte kejsaren. Så här finns ju en spänning som ni förstår mellan att tillhöra Jesus eller att bekänna Jesus Kristus som Herren å ena sidan och så kejsaren som Herre åt andra sidan. Eller vi kan ta så det som också är vårt eget perspektiv, att vi tillhör den himmelska tidsåldern. Vi lever i andens tidsålder. Vi har vårt hjärta hos Gud. Och samtidigt så är vi kvar i den här världen. Så det finns en spänning som vi måste hantera. Och det är därför som Paulus skriver om det här. Och jag tror också, jag skulle vilja säga att det har varit som så under lång tid att just Romarbrevets 13:e kapitel om vår relation till överheten har ofta missförståtts och inte så sällan också övertolkats. Kanske också utanför kristna sammanhang där man förväntar sig att de kristna ska vara underdåniga i allt, så att säga. De ska vara snälla, som vi säger. Men det är inte vad Paulus är ute efter. Utan jag menar att när Paulus uttrycker sig som han gör här i 13:e kapitlet, då är det därför att han, precis som det har varit innan i 12:e kapitlet, ett uttryck för den kristna tron. Det handlar inte om lagens lydnad i den där dåliga meningen, utan det handlar om den kristna trons relation till vad Luther kallar för lagens första bruk. Ja, men de regler, de lagar och förordningar som finns i den här världen, de gäller ju också kristna. Även om vi inte är förslavade under det. Men det här är inte någonting som gäller bara de kristna, utan det gäller alla människor, som vi också ska se. Det finns en sak som jag sa det vid tidigare, det måste vara en 3-4 gånger tillbaka i tiden, så sa jag detta att vi ska ju inte stå under lagens tredje bruk. Lagens andra bruk, vi har kommit in i Jesus Kristus, men lagens första bruk gäller oss. Och där skulle jag vilja göra en liten nyansering. Inte så att det är fel att säga att lagens första bruk gäller oss, att vi ska göra lagens första bruk. Men när man läser Jesus och ser lite mera, fördjupar sig i Jesus och i Jesu liv, så ser man att det är inte en villkorslös lydnad i alla lägen. För det händer faktiskt att Jesus bryter lagen. Och det här tycker jag man ska ha med sig när man läser ett sånt här kapitel. Vi är inte underdåniga till vilket pris som helst. Ni känner igen det där, det är väl i Apostlärningarna 5:29 om jag minns rätt. Där Lukas skriver att man ska lyda Gud mer än människor. Så det finns gränser för hur vi ska lyda lagen. Och vad är det för gränser då? Hur är det Jesus gör då när han bryter lagen eller går förbi den? Jo, människan är i centrum. Guds kärlek till människan är viktigare än lagen. Ta till exempel när han säger där om sabbatsbudet. Människan är inte skapad för att de ska hålla sabbatsbudet. Sabbatsbudet är till för att stödja människan i hennes liv. Eller när lärjungarna ryckte ax därifrån åken, gnuggade i händerna åt. Det räknas ju då för de som var petiga som ett sorts skördarbete. Och då säger Jesus, han hänvisar till David som var i nöd och var så hungrig, han och hans mannar, som han ätit utav skådebröden. Och det var ju ett grovt brott naturligtvis att äta skådebröden. Men människans hunger eller nöd gick före i den situationen. Så det finns alltså tillfällen när lagen bryts. Nu tror jag inte att det är någonting som man ska driva ut. Jag säger det här bara som en nyansering. Att människan är i centrum. Människan är viktigare. Och vem vet, det kanske kan bli sådana tillfällen för oss också. Jag tänkte på det när jag satt och förberedde det här. Så kom jag att tänka på den här flyktingen som kom till oss i Hjälmseryd. Och vi gömde honom emot lagen. Vi gömde en flykting, det fick vi inte göra. Men vi bedömde det som viktigare. Så det ska vi ha med oss när vi läser om det här. Och Paulus var ju inte främmande för lagen eller för överhetens sätt att hantera lagen. Han visste ju förstås att Pontius Pilatus, dömde Jesus till döden på felaktiga grunder. Han var själv utsatt för orättfärdiga domare. Han misshandlades vid ett tillfälle när ståthållaren Gallius stod och tittade på, fast han inte borde ha misshandlats. Vid ett annat tillfälle så skulle en överbefälhavare piska honom, och han protesterade. Han stod inför ståthållaren Festus, och han förhandlade med Festus och han vädjade till kejsaren i Rom. Och det här är viktigt att vi har med det redan i ingången till det här kapitlet, så att vi inte misstolkar eller övertolkar de här verserna till någon sorts slaviskt lydnad. När Paulus nu hade sett här hur överheten hade agerat mot Jesus, mot honom själv eller så, så är det samtidigt så att det finns ingenting i Paulusbreven som talar för att Paulus på något sätt skulle ha hyst agg mot överheten. Han respekterar överheten också när den handlar fel. Det finns ingen bitterhet i hans liv, trots att han har blivit misshandlad, trots att han har blivit felaktigt behandlad. Jag har skrivit upp en vers här från Jeremia 29. Jeremia, har jag förstått, var en av de där älsklingsprofeterna, om man kan säga så, just för Paulus. Han brukar ofta hänvisa just till Jeremia. Och i Jeremia 29, där står det, det är judarna som är fångna i Babylon. Och så kommer det till vers 7, då säger profeten, eller Herren säger genom profeten, vi kan ta det förresten redan i vers 5. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt och så vidare. Så i vers 7. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Så att även om de hade förts bort i fångenskap och var där som fångar, så säger Herren till dem att de ska bedja för staden. Och de ska bedja för stadens bästa. För går det väl för den, så går det väl för dem. Jag tror att det är samma tanke som finns. Nu har jag inte det bibelstället framme här. Men Paulus talar ju om att vi ska be för överheten på flera olika ställen. Det är någonstans i Timoteus brev jag tänker på. Och jag har tänkt, varför ber han så för? Varför ska vi be för överheten? Och därför att överheten är ju vårat beskydd. Det är inte så att överheten är perfekt eller fullkomlig på något sätt. De gör också fel, men det förändrar inte saken. Vi ska fortfarande ha den attityden, den hållningen emot överheten. Och be för stadens eller landets bästa. Sen så är det så här också att det 13:e kapitlet, stora delar av det i alla fall, det handlar, och det hör till en del av den kritik som har, och missförstånd kanske också, som har riktats emot det här kapitlet. Det kapitlet vänder sig inte i första hand till de kristna i den meningen att den här etiken som vi nu ska läsa om, det skulle gälla för de kristna. Nej, det står ingenting om Jesus i hela det här kapitlet. Det står ingenting om den kristna tron i det här kapitlet. Utan det riktar sig till alla människor. Oavsett religion. Oavsett ras. Oavsett kön, naturligtvis. Ni ser där i den första versen. Varje människa ska underordna sig. Så det handlar inte bara om de kristna. Men det är klart, om det handlar om varje människa. Och Paulus nu får ge oss förståelsen för den här överheten. Så gäller det ju oss kristna också. Men utifrån ett annat perspektiv. Utifrån vårt perspektiv. Så har lydnaden att göra med det nya liv som vi har fått. Vi lyder inte därför att vi måste, utan därför att vi vill. Eller underordnar oss överheten, erkänner överheten som Guds och vi underordnar oss den därför att vi vill det. Vi ber för staden, vi ber för landet därför att vi vill det. Det är ett kännetecken på den kristna tron, på det kristna livet. Och det kan inte vara på något annat sätt. Det finns inga citat från skriften egentligen härifrån i den första delen här. De sju första versen är det framförallt som jag tänker på när jag talar om att det är till alla människor. Ja, det är tre delar, det 13 kapitlet. Och då är det de här tre delarna. Vers 1 till och med 7 handlar om vår hållning till överheten. Eller egentligen varje människas hållning till överheten. Alla människors hållning till överheten. Verserna 8, 9 och 10 talar om vår skyldighet att älska varandra. Där kommer vi in mera på det kristna då. Motiveringen, perspektivet, varför vi har en sån hållning till överheten. Och verserna 11 till och med 14, det är ju inte fler än 14 versar i det här kapitlet, ger oss ett eskatologiskt perspektiv. Så de tre delarna ska jag gå igenom. Och då tar vi den första delen här, verserna 1 till och med 7. Jag läser de två första verserna. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och de som gör så drar domen över sig själva. När det står underordna sig i första versen där, så heter det på grekiska hypotassein. Och det handlar alltså inte bara om att lyda, utan det handlar just om att underordna sig. Det vill säga att erkänna överheten som överhet. Inte om lydnad eller olydnad eller någonting annat i första hand, utan just vår position i förhållande till överheten. Och här står det också att det är varje människa som ska göra detta, eller varje människa ska veta att det är på det sättet. Jag har två andra bibelställen, jag vill läsa dem. Det är Titus. Titus, där står i kapitel 3, vers 1. Paulus skriver då: påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott. Att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot andra människor och så vidare. I första Petrusbrevet, då är det inte Paulus längre utan då är det Petrus. Där läser jag i det andra kapitlet, vers 13. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Och så vidare. Nu är det så här att det finns två olika grekiska ord här. Om vi går tillbaka nu till 13 kapitlet och första versen. När det står om överheten så heter det på grekiska exoseias. Och det betyder just överheten. Inte något konstigt med det. Men sen när vi kommer till den tredje versen. Då syftar det på överheten. Det börjar i tredje versen börjar med orden ty de styrande och så vidare. Det heter på grekiska archontes. Det är alltså ett annat ord. Och det där andra ordet, det använder Paulus på andra ställen om makter och furstar och väldigheter som styr, så att säga. Och därför så trodde man, inte minst under medeltiden, så tänkte man det att överheten var styrd utav, det var den andliga världen, så att säga, som fick sitt genomslag genom överheten. Vi kan titta på det där Archontes, på de orden. Första Korintherbrevet kapitel 2, där förekommer det här ordet. Det står i vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt och så vidare. Den här världens härskare, Archontes. Och då trodde man alltså, eller tänkte man sig då, teologi på medeltiden, som att den här världens härskare manifesterades just i överheten. Och det fick ju förstås kanske effekter på den syn man har på överheten. Och jag undrar när jag tänker efter om det inte kan vara så fortfarande i en del kristna sammanhang. Jag tänker inte på något särskilt, men jag tänker på där det finns ett drag av överandlighet, att man kan be faktiskt emot överheten. Vilket ju inte skulle vara då riktigt bibliskt, va? Det här ordet Archontes, det finns också i 15 kapitlet, 1 Korintierbrevet 15, vers 24. Där står: därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Det är Archontes också. Det finns ytterligare i Efesierbrevet 1:21 och 3:10 och 6:12. Ja, kanske vi ska ta dem också. Efesierbrevet 6:12 i alla fall, det är ett sånt där känt ställe som ofta citeras. Vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Och så vidare. Ja, ni kan ju tänka själva om man nu gör de här två orden synonyma, så att de andliga makterna manifesteras i överheten, så blir det inte bara en särskild syn på överheten, utan det blir också kanske slutsatser som inte alltid är så bra. Nu är det här i dagens exegetik, dagens bibelforskning, så är det närmast en icke-fråga. Och det beror på att de flesta bibelforskare, de avvisar det här, eftersom 13 kapitlet, vers 6. Det är också därför ni betalar skatt, ty det styrande är Guds tjänare. Då menar man att man betalar inte skatt till de andliga makterna. Utan det här syftet är på människor av kött och blod. Det är de som får skattepengarna. Så man måste skilja mellan det andliga och det människor av kött och blod. Vi betalar ju som sagt inte till änglarna. Dessutom så säger man så här, också som en självklarhet, att det är opaulinskt, själva tanken att människor skulle vara underordnade änglar. Den paulinska tanken är ju snarast tvärtom. Änglarna är ju tjänsteandar åt oss människor. Vi är inte underordnade änglarna. Änglarna är underordnade oss. Med tjänstandar. Det är stor skillnad. Så tänker Paulus och undervisar Paulus. Och därför så kan man inte lägga in de här andliga väldigheterna och makterna i den världsliga överheten. Kyrkofäder som Clemens av Rom eller Polycarpus i Smyrna, de skriver också sina skrifter att det handlar om människor av kött och blod. Så vi ska ha en ganska realistisk bild utav överheten. Men när det här då är sagt att det inte är andliga makter som är i överheten, så är det ju ändå så att Paulus eller skriften hävdar att överheten är av Gud. Alltså principiellt är institutionen, är överheten tillsatt utav Gud. Så att det ligger väl snarare så att den sorterar under honom. Gud är källan. Gud är den som står bakom överheten. Här har jag skrivit upp en del bibelställen. Jag tror jag slår upp Ordspråksboken 8:15. Ordspråksboken efter Saltaren 8:15. Där står det, det är alltså, det är väl den här visheten, ja, visheten som talar. Genom mig regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskare och hövdingar, alla domare på jorden, och så vidare. Jag har också skrivit upp, jag slår inte upp det, men Andra Samuelsboken 12, vers 8. Jesaja 45, vers 1. Daniel 2:21. Men den vill jag nog slå upp. Jag ser Daniel 2:21. Daniel 2, 21 och 37 och 4, 17. Vi ska se här. Daniel 2, 21. Daniel prisar himmelens Gud. Och så brister han ut i en hymn här. Och så säger han om Gud i vers 21. Gud låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det visa deras vishet och det förståndiga deras förstånd. Och så vidare. Det är ju väldigt tydligt. Vers 37. Där heter det. Du, o konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära i din hand och så vidare. 4:17. Där står det. Ja, det var en bild där. Vi kan lämna den där här. Men de verserna där som jag läste var ju tydliga nog. Men det betyder ju inte att, ja, men även om all överhet så att säga har sitt ursprung i Gud, eller att Gud verkar genom överheten, så betyder ju inte det att överheten är syndfri. Alltså det här är principiellt tänkande, det här är Guds institution, Guds hand på jorden, men eftersom den är på jorden, eftersom den är i den här världen, så är den i syndafallet lika väl som allt annat. Men även om det är i syndafallet och vi kanske ser denna syndafall hos överheten, så fråntar det inte vår plikt att ha en rätt hållning till överheten. Och följden av att överheten är av Gud, den är ju ganska given. Då läser jag i vers 2, eller har vi redan läst. Vers 2, den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och det gör man ju inte. Och det har inte att göra med, nu upprepar jag mig märken, men det är väl för att det är viktigt att förmoda. Det har inte att göra med att vi tycker att överheten är bra eller dålig eller gör rätt eller fel. Det har att göra med vilket liv vi själva lever. Vi lever utifrån den kärlek som Gud har gett oss. Och därför så önskar vi och beder vi om allt gott för överheten. Det handlar alltså om det, både det som är en plikt för alla människor, men också om det nya liv som vi har fått. Jag läser vi vers 3 till och med 5. De styrande är ju inget hot mot de som gör det goda, utan mot de som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten, gör då det goda så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar dem som gör det onda. Därför måste man underordna sig inte bara för straffets skull, utan även för samvetets. Vi har ju den helige ande i vårt samvete. Där har du igen vad som är utgångspunkten för oss. Det är det goda samvetet. Det är den helige andes frid i våra hjärtan. Och här då, de styrande är inget hot mot dem. Det är väl också tydligt att Paulus inte avser några änglamakter, utan här talar han om människor av kött och blod. Jag har också skrivit upp 1 Tim 1:8, och det är en bra vers. 1 Tim 1:8. Vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för de som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för de som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Så överheten och lagstiftningen, lagens första bruk, är till för att sätta en gräns för ondskan. En gräns för syndens följder i den här världen. Och det är väl så man ska se det. Överheten är en Guds tjänare. Och det har jag noterat att så var det ju också enligt svensk lag. Fram till 1974. All makt utgår från Gud. Men som ni vet så är den borttaget i svensk lag. Så vi har inte den, utan nu är det all makt utgår från folket. Och när jag skrev det här och tänkte på det så kände jag nästan som att Sverige har gjort ett aktivt val att leva i uppror mot Gud. Makten utgår inte från folket, enligt biblisk syn att se det. Makten utgår från Gud. Och det är också det som gör det så angeläget, så viktigt för oss hur vi hanterar makten. Vi har alla makt på olika sätt. Men vi kan inte använda den hur som helst. Vi ska använda den efter Guds vilja. Det är ju inte den världsbilden som vi har i vår tid och i vårt samhälle. Det är bara att beklaga. Men Sverige är ju inte ett kristet land. Utan det här är ett sekulariserat land. Ett land som styrs av folklig demokrati, så att säga. Men det här får ju följder för oss också. Och jag är inte säker på att vi kommer att leva så bekvämt framöver, om man tittar in i framtiden, som vi kanske har gjort under 1900-talet. I alla fall inte om vi vill hålla oss till Guds ord. Så finns det nog möjligheter att stöta sig på både en punkt och en annan punkt. När Paulus alltså skriver det här i första Timoteusbrevets första kapitel om att lagen är till för, eller överheten är till för att begränsa ondskan och för att liksom inte tillåta kriminaliteten och allt vad det var som han räknade upp där för någonting. När han skriver det så menar han alltså inte det som kunde bli ett missförstånd när man läser 13 kapitlet så där på en gång. Han menar alltså inte att det skulle vara fel att protestera mot överheten. Särskilt inte om den gör fel. Han säger inte att det är fel att överklaga beslut. Han säger inte att vi ska lyda alltså på sånt där slaviskt sätt. Tvärtom kanske det kan vara rätt och riktigt och Gud är välbehagligt med civil olydnad i vissa lägen. Och det här säger jag för att krångla till det för er. Alltså vi får inte ha den där enkla bilden att vi alltid ska lyda allting. Jag vet inte var den tanken kommer ifrån. Men jag tror att den är vanlig. Nej, det är ju kriminaliteten. Det är det onda som ska bestraffas utav överheten. Det står ju också där i fjärde versen. Den är en Guds tjänare. Överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare. Och så stod det då i femte versen att man måste underordna sig för samvetets skull. Alltså samvetet, ditt och mitt samvete ska vara i harmoni med Gud. Och jag tror när jag tänker på det så är det nog inte, om jag tänker utifrån min egen erfarenhet, så är det nog inte detta att jag skulle ha dåligt samvete för att jag har betett mig felaktigt emot lagens första bruk eller emot överheten. Utan det är nog mera, nu tappar jag den tråden där, det handlar ju mer om att när jag blir felaktigt behandlad, för det har jag också erfarenhet utav, så är det där besvikelsen och agget emot myndigheterna som jag måste se upp med. Inte för myndigheternas skull, för de bryr sig inte, utan för mitt samvetes skull. för att jag ska kunna vandra i den heliga andes kraft. Så detta med att vara underordnad överheten, det är alltså en förståelse som jag har. Det är en hållning som jag har. Det är inte en blind lydnad, men det har att göra med mitt hjärta. Och det har jag med mitt hjärta, inte minst när jag själv blir ohederligt behandlad. Och det kan jag ju tycka de gånger när Guds ord krockar med samhällets normer. Nu känner inte jag den här barnmorskan Grimmark, men jag skulle kunna tänka mig det, va? Att här handlar det ju, om det nu är så att det är hennes samvetsfrihet som det handlar om. Om hon har den här övertygelsen att abort är mord, jag kan inte utföra det. Då handlar ju hon rätt. Hon handlar ju fel utifrån svensk lagstiftning. Därför då ska hon inte ha ett sånt arbete. För svensk lagstiftning säger att det här ingår. Men hon handlar ju rätt utifrån sitt samvete. Alltså det krockar. Och det här är ett exempel. Och jag är rädd för att det kan bli flera sådana exempel i den tid som ligger framför oss. Och det som är viktigt för oss då, återigen, nu upprepar jag mig, det är att vi i våra hjärtan kan ha en rätt hållning mot överheten även när överheten handlar fel. Att vi vågar stå upp emot överheten om överheten kräver sådant som den inte har rätt att kräva. För överheten ska vara våran tjänare. Överheten ska vara våra beskyddare från ondska. Överheten ska tjäna oss. Överheten ska sätta lagar för att vi ska vara beskyddare och få vägledning. Och det är så vi ber också att det ska vara. Och då har vi också fått förklaringen till varför vi betalar skatt. Det står här i vers 6. Det är också därför ni betalar skatt. För de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Jag nöjer mig med det så länge. Här används ett ord, det kanske inte är så märkvärdigt. Jag tyckte det var lite lustigt, men det kanske inte är så märkvärdigt i och för sig, va? Ständigt verksamma för just den här uppgiften. Det är alltså grekiska ord liturgia. Det som vi har i liturgi. Därför att i den klassiska grekiska, längre tillbaka i antiken, så var liturgia, det var alltså civila myndighetspersoner. Vi kallar det för lekmän. Men det var alltså civila myndighetspersoner som var ständigt verksamma i sin uppgift. Det är det ordet som sedan blir lekmän. Alltså vi, Guds folk, som är ständigt verksamma för sin uppgift. Nämligen att prisa Gud. Och sedan blir det då liturgi eller gudstjänst. Så det finns en utveckling där. Tyckte det var lite intressant att han använde det ordet. Kanske inte är så märkvärdigt som det kan låta. Men så är det i alla fall. Och sen kommer han då till den sjunde versen. Och i den sjunde versen så lyfter han fram då principen. Principen att vi ska vara allt för alla. Det är våran kallelse. Det är den princip. Vi står i skuld till alla. Nämligen när det gäller kärlek. Och det må vara överheten eller icke-kristna. Eller det är inte bara våra närmaste. Vi lever i ett beroendeförhållande till överheten, vi ber för den. Men det är också att vi har en skuld till alla människor. En kärlekens skuld. Kärleken kan aldrig uppfyllas. Man kan aldrig säga att nu har jag älskat så mycket så nu räcker det. Det finns ingen gräns för kärleken, för den gudomliga kärleken. Och det här är också någonting som vi skulle kunna förändras i vårt sätt att tänka när det gäller vår relation till andra. Nämligen att jag är till för andra. Jag är till för min medmänniskas bästa. Jag står i skuld, i kärleksskuld. Så som Gud har älskat mig så är jag också skyldig att älska andra. Sen kommer då den andra delen i det här kapitlet, där verserna 8-10. Där tar han upp just det här. Jag läser de verserna. Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Så efter att han har talat allmänt för alla människor om människans hållning till överheten, så visar han nu på kärleken som den övergripande principen. Han säger att vi inte ska vara skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Varandra heter på grekiska ton heteron, egentligen den andra. Den andra ska vi älska. Och det där upprepas sedan i den nionde versen. Det kommer igen, så han säger det här två gånger: du ska älska din nästa, den andra, som dig själv. Jag har skrivit upp här Kolosserbrevet 3:14 och första Tim. Jag tror vi läser dem. Kolosserbrevet 3:14, där står det: över allt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Hela det här avsnittet är från vers 12 till och med 17 är fantastiskt, men jag läser inte det nu. Första Tim 1, där står i vers 5: vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Så den kärlek som vi har, som gör att vi kan leva med en rätt hållning till överheten, den kärlek som gör att vi kan älska den andra, den kärleken utgår ifrån den helige ande, kärlekens ande. Det är den kärleken, alltså inte någonting broderskärlek där vi liksom försöker skärpa oss och ta oss i kragen eller anstränga oss och vara hyggliga och så, utan det är det liv som finns i oss. Detta är vår innersta längtan, att ha en rätt hållning mot överheten, ett rent samvete och att älska vår medmänniska. Och eftersom den är utav den helige ande, för det är bara en helig ande som kan ge oss den kraften, så att säga, så förstår vi också att det är detta som är lagens uppfyllelse. Så uppfylls lagen. Det står i Galaterbrevet 6:2: bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Det här har Paulus egentligen sagt redan innan. Och nu tittar vi i 8:e kapitlet, Romarbrevet 8, så sa han ju så här i vers 4: så skulle lagens krav uppfyllas i oss som lever efter anden. Och det här är ju så underskattat, så undermåligt, i alla fall är det min erfarenhet, när det gäller bibelundervisning i våra sammanhang, i kyrkor och samfund. Livet i anden. Hur gör man? Vad betyder det? Hur ska jag tänka? Det är ju en helt avgörande undervisning för att vi ska kunna vandra i anden. Förståelsen av kapitel 5 och ännu mer kapitel 6 och 7 och 8. Det är ju nyckeln för att kunna förstå kapitel 13. Man kan inte läsa kapitel 13 bara som en sorts förmaning eller sorts arbetsuppgift och att bjuda till med egen kraft. Vi måste läsa utifrån ett helt annat ljus. Utifrån det nya livet. Så räknar han upp där i den nionde versen ett antal bud. Och där står det också då: och alla andra bud. Och då är det frågan om vad då alla andra bud är för något. Och det verkar ju som att kommentarerna är överens om att det inte är några särskilda bud i skriften han tänker på här, utan det är alla andra legala system. Om det så är trafikregler eller om det är hälsoregler eller vad för något, va? Alla andra bud, alltså alla legala system, har vi en relation till. Och den kärlek som finns inom oss och som går ut, den ska gå ut i alla de där systemen. Du ska älska din nästa som dig själv. Det är ju en kombination av femte Mosebok 6, vers 4 och 5. Och tredje Mosebok 19, vers 18b. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Och din nästa som dig själv. Det är det som Jesus ställer samman och som vi kallar för det dubbla kärleksbudet. I Jakobs brev kapitel 2 vers 8 så kallas samma dubbla kärleksbud för den konungsliga lagen. Eller frihetens lag. Det som är skillnaden när man kommer till Paulus i förhållande till det judiska, det är att i det judiska sättet att tänka så var det här principer som skulle tillämpas i den egna, bland det egna folket. Alltså det skulle gälla emellan, judar emellan. Men till hedningarna var någonting annat. Men det som Paulus gör när han förmedlar Jesus Kristus, det är att han bryter ner den där skiljemuren. Så att nu gäller det inte bara judarna, utan nu gäller det också hedningarna. Precis som evangeliet gäller hedningarna. Så gäller det den andra, vem den andra än är. Så han utvidgar alltså förståelsen. Han säger ju till och med att kärleken till överheten och till den andra och till oss själva är ett uttryck för tron på Jesus Kristus. Och det här är också en sån där sak som jag verkligen tycker att ni ska ta till era hjärtan och meditera över. Alltså det kristna tron, eller att säga det kristna livet, det är i allra högsta grad praktik. Det är praktik rakt igenom. Den kristna tron kan inte bli synlig på annat sätt än genom vår hållning, genom vårt sätt att tänka och tala och handla. Jag har hållit på med Jakobsbrevet nu de sista veckorna ganska mycket. Jag tänkte att det ska komma ut som en bok. Så jag håller på med det där. Och då så har jag fått hjälp av en kollega, Leif Andersson, som ni känner. Han tittar på det här. Och han sa någonting som jag inte har fått med där. För Jakob har ju ofta blivit missförstådd. Därför Jakob har då, som han talar om gärningarna, blir då satt i relation till Paulus som talar om tron. Och så har de här liksom kontrasterats emot varandra. Och så ska man då välja vem som är viktigast. Men så sa Leif Andersson så här. Jakob var ju kopplad. Han var ju föreståndare i församlingen i Jerusalem. Han var ju bror till Herren Jesus. Han stod ju så nära själva källan man kan komma. Och han hade särskilt en tanke med sin undervisning då i Jerusalem. Nämligen den här. Jesus säger att han är det sanna vinträdet. Var gren i mig som inte bär frukt, den ansar han. Eller den som bär frukt ansar han, för den ska bära mer frukt. Den som inte bär frukt, den skär han bort. Och plötsligt så blir det som ett starkt ljus rätt in i Jakobsbrevet. Och det här handlar om oss. Vi är inympade i det sanna vinträdet. Och vi ska bära sådan frukt genom vår gemenskap med Jesus Kristus. Vi ska förändra vårt sätt att tänka. Vi ska synas i vår hållning och attityder. Vi bär frukt, sådan frukt som han har bestämt. Det kristna livet är i allra högsta grad praktik. Den som inte bär frukt skärs bort. Det är budskapet i själva evangeliet. Det är budskapet i Jakobsbrevet. Men det finns här också som en bakgrundsförståelse i de här förmaningarna. Och återigen, jag säger det en gång till så att ingen missförstår mig. Förmaningarna är ju inte till för att lägga något ok på dig. Förmaningarna är ju till för att tala om för dig hur du ska leva ditt liv. Vad som ska vara din längtan. Vad som kännetecknar det nya liv som du har fått. Alltså, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar efter anden. Uppfyllas i oss som vandrar efter anden. Och en annan sak, det är ju att när vi kom in i Jesus Kristus. Vi kom därifrån synden och så kom vi in i rättfärdigheten. När vi kom in i Jesus Kristus, då kom vi in i lagens fullbordan. Det är den vi lever i. Det är den vi lever av. Och den kärleken som finns där i Kristus Jesus, den har alltså blivit våran norm. Det är den norm efter vilken en kristen lever. Och eftersom det är den norm som vi lever efter, så är det ju samma sak som lagens uppfyllelse. Det var ju det lagen syftade till. Att vi skulle leva i Kristus och Kristus skulle leva i oss. Alltså tron på Gud och tron på kärleken och viljan att vandra efter anden eller att vandra efter den här normen, det är uppfyllelsen av lagen. Alltså har vi inte gjort lagen om intet. Tvärtom, skriver Paulus i Romarbrevet 3:31, vi gör lagen gällande. Vi bejakar den. Men vi vill inte slava under den. Den är inte sista ordet i vårt liv. Därför vi lever av evangeliet. Men evangeliet ger oss kraft att vandra efter anden, i kärleken. Och så förverkligas lagen. Vi uppfyller lagen. Jag har skrivit upp här Galaterbrevet. Där har han ju en liknande undervisning. Så ni ska se att det här inte är så nytt som det kanske verkar. I Galaterbrevets 5:e kapitel. Där skriver Paulus från vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds eller drivs av anden står ni inte under lagen. Och då kan man fråga sig, men vad är då köttet och vad är anden? Hur ska vi veta vad som är vad? Ja, köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sånt. Jag säger er i förväg vad redan har sagt. De som lever efter detta ska inte ärva Guds rike. Men andens frukt däremot, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Om vi har liv genom anden så låt oss då även följa anden. Det var ju det som vi hade i inledningen här på fjärde avdelningen här i undervisningen. Inledningen alltså i 12:1-2. Er logiska gudstjänst. Alltså om vi nu är i anden så låt oss då vandra efter anden. Om vi nu tillhör Kristus så låt det vara vår andliga gudstjänst. Låt vår vardag vara vår andliga gudstjänst. Att vi lever, bär fram oss själva och vi lever inför Gud. Sen kommer då den sista delen. Tänk om vi kunde hinna med hela kapitel 13. Det vore ju närmast fantastiskt. 7 minuter. Den 11:e versen till och med den 14:e versen ger oss ett eskatologiskt perspektiv. Alltså, vi lever utifrån den nya tidsåldern. Vi är medborgare i det nya riket. Vi har kommit in i det nya förbundet. Det gamla förbundet har blivit nytt. Vi lever i Kristus. Och därför så kan vi inte längre anpassa oss till världen. Utan vi behöver anpassa oss till Gud. Vi behöver omvända, så är det står förresten i 12. Det står, låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Och det var så bra, jag kommer ihåg det, jag hoppas jag kommer ihåg det nu i alla fall. Jag såg på det här Lyxfällan, har ni sett det? Människor som verkligen har kommit liksom, ekonomiskt bakslag så det räcker. Så kom de till den här terapeuten och så gav han den här flickan ett ord, stopp. Stopp, vi måste sätta stopp. S betyder stanna. T betyder tänk om. O betyder omvärdera. P betyder pröva på nytt. Stanna, tänk om, omvärdera, pröva på nytt. Och jag bara såg, detta är ju som en beskrivning på omvändelse. Det är omvändelse, sinnets förnyelse. Tänk om, omvärdera. Man kan fråga sig hur man gör då när man ska liksom vandra i anden. Ja, jag tror de där orden stopp där, de där fyra punkterna är alldeles utmärkt. Därför det handlar om, det är inte att vi ska kunna åstadkomma någonting så mycket som att det handlar om att vi stannar upp helt enkelt. Vi har tid med Gud. Och det är inget annat än en katastrof om det finns kristna i horder som inte läser Bibeln och inte förstår vad som det bibliska tänkandet är. Det är en katastrof. Vi måste ägna tid åt att höra Guds ord, lära känna Gud genom ordet och anden. Det tar tid. Vi skulle kunna ägna gott om tid åt det varje dag. Och särskilt i en sån tid som vi lever i, där det är sådana spänningar när det gäller våra sinnen. Och om de inte unga lär sig Guds ord så är det fara och färde. Men om vi ska vandra efter anden, att vandra efter anden är inte något märkvärdigt. Det är ju som att det är att leva sitt eget liv, det är att leva det liv som Gud har gett oss. Det är vårt vardagsliv. Men det är präglat av, upplyst av och präglat av Guds ord och Guds ande. Och vårt samvete. Det är det kristna livet. Allt det som vi gör, tänker och säger under dagens lopp, det är vandringen i anden. Har vi liv genom anden, så låt oss leva efter anden, vandra efter anden. Ja, någon som tvekar, hur ska det gå till? Ja, det är sinnets omvändelse. Vi måste börja tänka rätt. Börja bejaka det som Gud har gjort. Nu hinner vi ju inte med det här i alla fall, för att vi fastnade på den där punkten. Men vi ska ta avsluta med det nästa gång och så ge oss in på 14 kapitlet. Herre, vi tackar dig för att vi har fått liv och övernog med liv. Vi har fått allt det vi behöver utav dig. Tack för den växtkraft som du har lagt ner i oss som individer och i oss som gemenskap. Herre, vi ber att vi som är inlämnade i din kropp, vi som är grenar i ditt vinträd, vi ska bära sån frukt som du har bestämt. Herre, låt den här undervisningen som vi har fått del av den här timmen få sjunka djupt i vårt inre. Låt den få växa sig stark enligt ditt löfte, att ditt ord inte ska verka fåfängt, utan det ska verka det som du har bestämt det till att verka. Herre, vi vill begrunda det. Vi vill använda det här ordet stopp. Vi vill tillämpa omvändelsen och gå dina vägar. Herre, tack för att du har visat oss att du själv är vägen, sanningen och livet. Herre, vi vill vandra med dig. Amen. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och Romarbrevet är det vi håller på med och det här var del 51. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter sändningens slut ska du lyssna till Radio MF där du kan lyssna till Missionskyrkans gudstjänst på en söndag. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat och jag önskar dig en skön och välsignad vecka som kommer.